Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Mikael Yvesand.
Tjena. Varje gång jag lyssnar på Arkivsamtal och säger så här, jag bara väntar på att någon ska säga arkivet för dig som gillar samtal eller samtalet för dig som gillar arkiv.
Det är väldigt bra slogan du bjuder på. Du märks att jag är författare.
Tack.
Kanske börja med det.
Samtalet för dig som gillar arkiv.
Har du hört Kevin Pollack heter han väl? Kevin Pollacks chat show.
Nej.
Han är en amerikansk skådis som har varit med i lite gangsterfilmer och annat. Men han hade en podd där han intervjuade rätt mycket bra gäster. Han var väl från filmbranschen så han fick tillgång till det.
Mm-hmm.
Men han öppnade sina poddar alltid och sa så här. Welcome to Kevin Pollack's chat show. And I am, as you might guess, chat show. Nu har du bjussat på en nästan lika bra slogan.
Ja.
Samtalet för dig som gillar arkiv. Ska man säga båda då? Samtalet som gillar arkiv?
Du kanske bara kan mixa det upp lite grann.
Eller dig.
Arkivet för dig som gillar samtal. Nu konstigt. Ja, men jag
arkivet för dig som gillar samtal och samtalet för dig som gillar arkiv. Ja, fan det är bra grejer det här. Vi har även ett studiebesök med oss i podden idag. Johannes Glans sitter i soffan och han är intresserad av poddar.
Av arkiv.
Och vill se hur det går till när man spelar in en podd.
Ja.
Så,
det här är nog en ganska proffsig, jag vet inte liksom, du, och så här, pengar med sponsorer och sånt, men jag inbillar mig att många podcasts är mycket mindre uppstyrda. Det är alltid så här snyggt och städat och uppställt när man kommer hit. Jag tror många är bara så här, de har några så här ljudkort i en plastpåse och lite så här, det här är nog ändå en ganska bra arbetsplats du har hamnat på.
Jo, jag sköter det ofta ganska snyggt. Jag kom hem till några poddar i Uppsala en gång.
Ja.
Och när jag kom dit och kände som att de började rigga.
Ja, men sånt där är irriterande.
Och så var det så här, jag fick vänta typ 45 minuter bara på att se på när de riggar upp utrustningen.
Jag blir irriterad på, och nu menar jag inte så här, alltså som något så här medialt framträdande. Det är större när intervjuer inte förberedda, men bara rent allmänt folk inte för beredda med saker. Det finns en sketch, minns jag, av det här svenska vad fan heter det? Med Johan Glans Kvarterets gatan. Vet du vad det är?
Ja, absolut.
Det finns en sketch där när de ska på någon parmiddag och att de är så jävla inte klara att de så här kommer ut i duschen och typ så här, vad ska vi äta? Så börjar läsa en kokbok och så här, vi har typ en fryst fisk i frysen. Låter så här jävligt tråkigt, men det bara känns som att den som har skrivit den här sketchen är också en sån där hatar oförberedda människor.
Ja. Och bara, ja. Jo, ja, jag tycker det låter som en rolig premiss.
Ja, men det
jag skulle hälsa på min ex-flickväns pappa, Maria Grudemuel Hayeks pappa. Det var det också, när vi kom hem till honom så var det så här, han började ta fram grönsaker och började hacka och skala. Var rätt hungrig. Det tog liksom en och en halv timme innan.
Ja, det är jävligt irriterande.
Mm, men nu...
Här är ordning och reda.
Här är ordning och reda, ja. Och pengar på fredag. Ja, vi har inte presenterat dig riktigt ännu. Mikael Yvesand, du är författare, mest känd för romanen Häng City.
Mm.
Jag skulle ändå säga att enligt mig Arkivsamtals bäst klädde gäst.
Tack. Du har ändå några. Johannes Bränning, vår gemensamma vän, han är ändå ganska, eller åtminstone ganska, han har liksom en tydlig look sådär, om man säger.
Ja, det har han. Han tänker nog mycket på kläder.
Ja,
och många tjejer som har varit med gör nog också det, men jag kan mer, alltså såhär, när, men många tjejkläder tänker inte såhär, så där borde jag själv klä mig.
Ja.
Men du har så här. En t-shirt som ser väldigt ny ut.
Ja, men vi snackade lite om det minst en gång. Du sa också något om mina kläder. Nu har jag till exempel så allt är beige, liksom så här.
Mm.
Att det är en ganska enkel genväg till att se, alltså så se mer sammansatt ut. Att man har så här, samma färg. Jag tror att det är sånt de brukar så här, varna för. Bara, man ska inte matcha för mycket. Men det är ganska coolt att matcha för mycket. Så här, samma brand och liksom färg på sig över- och underdel.
Det, ja, det blir tvådelade sättet.
Ja.
Det är också en liten klädstil som är förknippad med afroamerikansk kultur.
Mm-hmm.
Att ha tvådelat. Det var, min storebrorsa berättade att han hade läst någon lista över uppfinningar då, eller liksom kulturella fenomen och sånt där som svarta låg bakom. Eller, jag vet inte om det var fokus på afroamerikaner. Men den listan var ganska lös i ramarna.
Mm-hmm.
Alltså som de här kända smakerna på glass som choklad, jordgubb och vanilj var till en afroamerikansk kock. Och sen så hade de släckt in extreme color matching. Att man har så här, en röd kepset och röda brallor i samma färg och ett par röda glasögon i samma nyans.
Jag undrar vad fanns det för glassmak innan vanilj, jordgubb och choklad?
Nej, men det kanske bara var frusen mjölk med socker.
Aha. Vanilj är liksom default glassmak, vilket egentligen är lite konstigt.
Ja, ja. Det är ju konstigt.
Det är
ja.
Ju liksom en smak sådär.
Mm, det har också blivit en symbol för standard. Liksom man säger vaniljsex och sådär.
Det är sant, ja.
Men egentligen är det, ja, det är en väldigt mild smak. Lite, lite mesig skulle man kunna tycka.
Arkivet för dig som gillar vaniljsmak.
Det blir extra roligt när man lägger till smak. Det är så gillar vaniljsmak. Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Yes!
Välj drycken! Och här kommer alternativen. Fanta med smak av apelsinsmak. Mandelmjölk. Vi har de flesta spritsorter kända för mänskligheten.
Mm-hmm. Det här ska jag testa.
Vi har pulverkaffe. Det finns häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Ja.
Vill du testa mig på de flesta spritsorter som är kända för mänskligheten?
Alltså, tidigare när jag har varit med här har det varit liksom helg.
Mm.
Så då har vi alltid supit. Men jag tänker, jag skulle vilja... ska du festa om jag festar?
Ja.
Ja, men då...
Jag ska ändå ta en drink med en kollega efteråt.
Ja, men då, perfekt. Men då kan jag ta...
Då kan jag lika gärna bara...
Fanns det någon öl? Det sa du kanske inte.
Tyvärr finns det ingen
öl. Bara sprit, okej. Okay.
Ja, det är så här... Ja, nej, det är lite utplockat. Jag har inte varit hemma så jättemycket för sista tiden.
Ja, men någon form av drink, någon liksom cocktail kanske som man kan sippa på då.
Just det.
Eller så här, alltså så att det inte bara är liksom en sexa sprit som man bara sveper.
Nej, men jag har lite faktiskt citronsaft, alltså som pressad citron i kylen. Och jag har ju någon tillfälle gjort en white lady.
Jag tror att jag drack en white lady när jag var här.
Ja, men det är nog den enda drinken jag kan på de på ingredienserna. Bara två sorter sprit och citronsaft.
Ja, men det blev väl toppen.
Ja. Då tar jag också en white lady. Och nice. Studiebesöket Johannes Glans, vad väljer du? Då får du en white lady också.
Det var Helan och Halvan drinken, va?
Det var Helan och Halvans favoritdrink. Det var, ja. Det var där jag kollade upp då liksom vad de gillade att dricka.
Just det.
Men samtidigt så har vi ju, vi ska väl delvis prata om rapparen Viper i det här avsnittet.
Ja, alltså du nämnde, tidigare har vi inte haft något riktigt så uttalat tema. Nu var första gången du sa så här, vill du komma hit och prata om Viper?
Ja.
Och då tänkte jag så här, jag vet inte så mycket om han. Och då så nämnde du det där, jag hörde det här avsnittet av den där flygande jukeboxen, podcasten, att du sa att du hade kunnat prata ett helt avsnitt om Viper. Hade nog inte väntat mig att bli liksom konfronterad. Precis. Men jo, nej, absolut, vi snackar om Viper. Det kanske kan bredda samtalet till lite allmän outsiderkonst och sådär.
Absolut.
Och det här är ju också arkivet för dig som gillar utsvävningar.
Ja, sidospår. Dialogens högsäte. Nej, sidospårens högsäte. Det var faktiskt, jag tror det var... Jag var med, i gymnasiet så var jag med i ett skolradioprogram som jag hade tillsammans med mina kompisar. Och det hette Radio Ninja.
Det här har jag nog hört dig nämna. Ja.
Och där var det, jag tror det var Kalle Törn som kläckte sloganen Dialogens högsätt. Och det var nog därifrån jag sen fick att arkivsamtal är sidospårens högsätt.
Ja,
jag vet inte exakt vad ett högsätt är. Är det ett högkvarter?
Jag förknippar det bara, man, det är någonting då, typ att det finns mycket ny nazism i en stad, att det är så här nazismens hög, det är sällan... Det är sällan några bra högsäten liksom.
Det är negativt klaget högsäten. Men det här sidospårens högsäte. Men Viper då, som vi ska prata med om, outsider-rapparen. Jag bara funderar då på om det fanns någon dryck han var förknippad med. För du har ju mer koll på honom än jag då.
Ja, alltså han kommer ju från Houston och det är mycket liksom screw-lean- grejen liksom, så jag kan tänka mig att han druckit mycket hostmedicin.
Ja, men det, han nämner kan man inte det. Och det är
Purple
inte,
alltså, Sprite.
Nej, precis. Cognac är också en...
Jo, precis.
En dryck som är förknippad med afroamerikansk kultur.
Ja, det är mycket sprit som förekommer i rap, alltså säga Hennessy och kanske Cristal och sånt. Men nu när du säger, jag har nog aldrig hört han nämna någon dryck.
Nej, okej, men då kan vi ta hela de halvans favorit.
Ja, det får bli så.
Jag har en japansk whisky som heter Nikka Whisky.
Ja.
Och när Jonathan Rollins var gäst här som är afroamerikan, så sa jag, och så har jag Nikka Whisky. Så han, cognac? Så här, nej, Nikka Whisky. I thought you said nigger whisky.
Otroligt kul.
Men då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det. Det blev kanske mest en tre drycker, en cocktail.
Kan jag få en tvåa Nikka Whisky också?
Absolut. Ja. Det kanske vi alla tre ska ha.
Mm.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Vi sitter med varsin white lady och lite Nikka whisky.
Inslaget, nej vänta, hur blir det?
Välj drycken. Det
är inslaget, valet för dig som gillar dryck. Men är det
drycken för dig som gillar val.
Inslaget för dig som gillar val.
Dryckerna för dig som gillar val.
Valet för dig som gillar inslag. Drycken för dig som gillar inslag.
Välj drycken, inslaget för dig som gillar inslag där du väljer dryck. Vad tyckte du om Nicka Whisky?
Alltså, inte så dumt. Jag gillar inte egentligen så här brun sprit.
Nej.
Men mycket gott för att vara whisky faktiskt.
Ja.
Är det lite vaniljsmak?
Jag tror inte den är smaksatt med vanilj, men den är ju väldigt så här lite, chokladig, ja, vanilj.
Alltså, det är något sådär mellow i smaken. Sött, den är inte liksom sådär rökig och liksom... Jag gillar inte när whisky är sådär, du vet, att den ska vara helt sådär kära eller vad fan där. Den här var ändå liksom någon god smak.
Mm, god smak. Det är en bra slag. Du, har du funderat på att bli copywriter någon gång?
Nej, jag tror inte jag skulle vara så bra på det. Jag jobbar ju med copyright, men liksom upphovsrätt. Men då brukar folk tro att det handlar om sån copywriter. Men
du, det kallas inte att du är copywriter.
Nej. Alltså det är inte ens samma ord. Alltså copyright, upphovsrätt. Alltså en copy... Fan, nu kanske jag snackar skit.
Skriva.
Liksom. Det här är liksom rättighet, copyright.
Men jag tycker det är konstigt att man säger att man så skriver en skriver copy när man skriver en reklamtext.
Ja, jag fattar inte heller.
Varför heter det en kopia? Liksom?
Ja, jag har ingen aning faktiskt.
Bra. Men är det för att många författare har väl säkert liksom, alltså du tar väl lite kommersiella uppdrag.
Skrivgrejer. Jo, alltså det gör jag, men det är ju för att jag tycker det är kul. Det är liksom inget så här typ sen jag var här med sist, så har jag skrivit någon novell och lite sådär, men det är som för att jag tycker det är kul. Det är inga riktigt pengar, eller det är väl någon lite pengar sådär, men det är inget. Det är inget så här, det här gör jag för att liksom dryga ut.
Men?
Ja, jag har ju ett vanligt jobb liksom heltid. Så.
Du jobbar på Stim. Och det har inte förändrats sen sist.
Nej, samma gamla.
Jag tänkte på...
Exakt, Harry Peaker.
Har vi pratat om det här innan podden?
Ja, att han var med i Letterman i hans liv, bara ingenting hände. Samma shit.
Men du är ett förhållande i alla fall.
Ja, stämmer. Och jag köpte en lägenhet. Ja, men,
och köpte en ny lägenhet. Yep. Ja, då har ju din livssituation förändrats.
Markant. Jo, nej. Alltså, jag menar bara så här...
Det har inte kanske så mycket med arkivsamtal att göra.
Nej.
Alltså, men Harvey Peaker tänkte nog att liksom Letterman medverkan skulle leda till förändring i hans liv.
Ja, men grejen också är att jag känner inte att mitt liv är dåligt. Eller kände inte... Varken nu eller då, att det låter så här, inga har hänt sen sist. Men jag tycker att mitt liv är bra. Jag har liksom inte något behov av att något mer behöver hända. Det är så här, jag har ett jobb.
Mm.
Nu, liksom jag hade en bostad även då, men nu har jag en permanent bostad. Mm. Jag har mina polare så här, jag trivs i Stockholm. Jag har liksom inget behov av att mitt liv måste ändras så mycket. Men nu är det så här, roligt att träffa en person man tycker om, köpa en lägenhet, det är kul.
Ja, du har flyttat ihop med någon du tycker
om. Nej, det har jag inte. Utan det är två bara grejer. Vi har inte...
Nej, okej. Okay. Hade varit kanske lite snabbt.
Ja, kanske. Men det är väl ganska mycket, så här, framförallt i Stockholm. Eftersom bostadssituationen är sådana när folk så här, flyttar ihop fort. Liksom.
Mm.
Hur går det för dig på den fronten?
Att flytta ihop?
Ja, du nämnde någon gång, tror jag.
Ja, alltså, jag har ju pratat med min fru om att flytta ihop. Låter som en konstig mening att säga.
Du tycker att det går lite fort fram att flytta ihop med sin fru. Det roliga är att det är säkert... Alltså, och jag också förstår dig för att det är så här, ja, men gifta sig, absolut. Vad roligt, bo ihop. Inte att man inte gillar någon, men det är att jag är rädd för att sabba relationen. Det är lite kul att så här, sakna varandra och sånt där. Att det är lite av ett event när man ses.
Ja. Jo, alltså egentligen så tror jag att både jag och Andrea vill ha våra egna lägenheter.
Ja.
Men sen är det väl att hon, hon har inte lika mycket stålar.
Nej, just det.
Så att jag tror att hon vill nog, hade nog kunnat tänka sig flytta ihop av den anledningen. Att då hade hon fått en lyxigare boende.
Ja.
Men
man ska inte ha för bråttom fram med sin hustru. Så.
men sen har hon pratat väldigt mycket om att hon vill så här, ha ett sommarställe.
Mm.
En sommarstuga liksom. Eller så här, en stuga någonstans i skogen. Och då så... Jag sa så här, men jag har inte tid med husköp. Jag måste göra klart min film och så där. Det är ganska mycket... Men sen så snackar vi båda om att
du låter så jobbig. Min fru är med på ett hus.
Vad sa du?
Din fru vill köpa ett hus, men du har inte tid för du håller på med någon film. Det låter som att du är så här, fuck up. Det är du ju inte. Det låter
nej, det är jag inte. Nej. Men sen började vi prata om liksom att flytta ihop. Så här, vi kan först då ska flytta ihop så att vi löser den situationen.
Mm.
Och sen efter det så kan vi börja se om vi har råd då med ett hus.
Har hon bostadsrätt?
Nej.
Ah, okej. Okay.
Det har hon inte. Men hon hör till mig i andra hand. Liksom.
Ja.
Men sen så kom det fram då att hon hellre ville att man skulle skaffa ett hus, ett sommarhus, än att vi skulle flytta ihop. Hon tyckte det var prio ett. Och då tänkte jag, ja, men det kanske är skönt då. Då kan jag bo kvar här och så kan man ha ett sommarhus ifall det är det som hon helst vill.
Ja.
Så ja, om du hellre vill det än att flytta ihop så...
Du får välja en av dem.
Ja.
Hur ska du ha det? Mm. Ska vi bo ihop?
Då valde hon sommarhus.
Ja.
Så det, när jag är klar med filmen så ska vi börja kolla på det.
Ja, fan vad trevligt. Varst då?
Hon vill att det ska vara i Skåne.
Ja.
Jag tycker det är lite långt bort.
Ja.
Men det är väl en förhandling i den här utdragna konflikten som kallas för äktenskap. Vi får se.
Ja, okej. Ja, vadå, vart hade du velat? Bara närmare
Stockholm, ja, ja, helt enkelt. Jag hade velat ha något som alltså ligger en max en timmes färd härifrån. Liksom.
Just det.
Så att man kan åka ut dit och placera en plastfigur när man köpt den som inte får plats i lägenheten.
Du bara söker någon sån här tjurgardförråd egentligen.
Ja, jag är lite sugen på att bygga en tiki-bar.
Ah.
Alltså, jag har blivit lite intresserad av inredning.
Ah.
Och tiki-kulturen är någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker det, jag brukar besöka tiki-barer om det finns såna där jag åker.
Du har varit på den här i Stockholm. Den kanske inte ens är bra om man är inne i den
tiki room.
Ja, heter den så.
Mm, den är väldigt bra, ah, även liksom internationella mått mätt.
All right.
Enligt ägaren av Tiki Bar så är det bara den och en Tiki Bar i Las Vegas som har gått all in.
Okay.
Men han är ju lite jävig då eftersom han äger en av dem.
Men den är
väldigt bra. Sen stämmer det nog inte riktigt. Jag har ju varit på den i Las Vegas också. Den var jävligt fet.
Mm. Var den bättre än den här i Stockholm?
Cannibal Lounge. Den var större framförallt. Mm-hmm. Och ja, den var nog lite fetare också. Alltså snyggare inredd.
Vad är definitionen av en tiki bar? Jag kan liksom säga några attribut jag förknippar med tiki-kulturen. Men jag kan liksom inte... Vad är definitionen?
Alltså egentligen så är det ett amerikanskt fenomen där de kulturellt approprierar hawaiiansk och polynesisk kultur.
Ja, precis. Ja.
Men det var också... Den startade, tror jag, på 50-talet. Eller 40-talet kanske. Så den är ju rätt förknippat med 50-tals estetik också. Och liksom någon slags exoticism. Men det är ju liksom fruktiga, färgglada drinkar. Exotisk musik av semesterkaraktär. Och liksom det är mycket bambu, palmliknande växter. Hawaii, hula hula. Tiki, de har sådana här totempålar eller sådana tiki-figurer liksom, som är någon slags polynesisk religiös symbol, tror jag.
Jag tänker att en del av det är att det ska se lite så här cheapo ut, men det kanske bara är för att man har sett billiga sådana, att det är lite så här kitschigt, att det är typ så här plastbambu och sånt, men det kanske inte är det, kanske bara är att man har sett sådana här...
Det behöver inte vara plastbambu, men kitsch tror jag är ett nyckelord ändå i tiki-kulturen.
Ja.
Och jag är lite sugen på, liksom, ifall jag skulle köpa ett sommarhus så skulle jag vara väldigt sugen på att bygga ett tiki-rum eller en tiki-bar.
Ja, där hade man ju kunnat, alltså såhär, man kan vackla lite med hur man inreder sitt hem, typ såhär att man kanske blir trött på det om man gör för extremt åt något håll. Men ett så här sommarställe där man inte är på så ofta, där kan man ändå köra mer, tänker jag. Så här, nu jävlar gör jag liksom tiki bar av det här. Ändå bara här en par veckor per år. Liksom.
Ja, Men jag vet inte, hade man tröttnat om man bott i en fullt ut tiki-inrätt lägenhet? Man hade ju vant sig vid det, men det hade nog varit rätt kul ändå.
Ja, och det där tror jag fan är nyckeln också. För jag tror många just med sig inredning och sånt, faktumet att man inte tycker det är så bra är att man inte riktigt committar. Att det är typ så här, ja men du gillar kanske så här cartoon-looken liksom. Ja. Om normal människa bara, ja men det är jag också. Bara, men jag kan inte ha så här orangea och gröna väggar. Jag gör en vägg lite gul typ. Och sen har jag någon katten Gustav affisch. Då blir det bara piss liksom. Då är det inte snyggt. Och liksom, man måste bara köra hårt. Om någon committar så här jätte... Kör ett så här tydligt tema eller vad man säger. Till exempel på inredning. Då blir det samma som du vill snacka om med kläder. Då blir det liksom mycket mer striking och coolt och snyggt liksom. Om man så satsar hårt. Man ska inte göra det så där halvt tror jag. Antingen bara helt, ha bara en tråkig vit lägenhet eller bara kör fullt ut.
Go hard or go home.
Big, precis, go big and go home.
Till din egen lägenhet. Men ska vi försöka prata lite om Viper?
Just det, ja, vi får göra det.
Vill du ge en presentation till vem det är till att börja med?
Ja, alltså det är, jag kan inte sådär jättemycket om han, men det är en snubbe. Han heter Lee Carter egentligen. Han är kanske 50 bast idag, 55. Han är från Houston, Texas. Och han är, som många när man läser på Wikipedia, så tror jag att det är sådär att han började spela piano när han var ung. Du vet hur mycket sådär att han har gospelfarmor som kanske lärde dem. Jag har för mig att det var så hans liksom ingång till musik var.
Okej.
Men
för till att börja med kan vi berätta att han låter väldigt konstigt.
Otroligt konstigt, precis.
Det låter ju inte speciellt proffsigt. Utan det låter mer eller mindre som någon som är lite bakom flötet som har gjort rapmusik.
Ja, precis. Ja, det är lite så här. Daniel Johnson, om ni känner till också, lite så outsider-musiker.
Ja.
Någon när man lyssnar på det.
Men väldigt bra, tycker
ja,
jag också.
Ja, men det är det som är grejen. Att det är bra, men det är någon som inte är liksom medveten om sin konstighet, att han får jag för mig bara tänker att ja, men det här är väl bara rap, det här låter som liksom
ja, jo.
Men du förstår inte riktigt själv, du ser inte vad vi säger, det här är superkonstigt. Ja men precis, han låter väldigt märkligt, han gör, jag tror att det skulle kallas någon såhär, jag vet inte, vaporwave tror jag, någon form av såhär rap subgenre liksom, som är lite sådär långsamt och mycket såhär nedpitchat.
Som jag har inte hört den fangabeskrivningen. Alltså, vaporwave.
Alltså jag kan inte heller definiera den, men jag vet bara att det brukar nämnas eller ungefär som ja, men det
cloud rap.
Ja, precis. Cloud rap brukar liksom nämnas i samma andetag som vaporwave.
Vad heter nu hans mest kända låt?
Den heter ju Y'all Cowards Don't Even Smoke Crack. Stavat Yule Cowards, vilket gör det ännu roligare.
Ja, liksom, att han inte kan stava riktigt.
Jag tror att han har tänkt, han har liksom y'all cowards, för det är det han sjunger. Eller rappar. Men sen när han skrivit det så har han nog tänkt, bara vänta, y'all, det är nog slang. Mm. Ja, men då måste det vara Yule. Ska jag googla det här? Nej, men det är Yule. Jag kollar inte.
Ja, det är väldigt, alltså, jag tycker nog det är hans bästa låt också, av dem jag har hört.
Ja, alltså det är det här som är problemet med det var liksom, alltså så här, som jag upptäckte han, det var att jag såg det där omslaget som är väldigt kul. Det är liksom ett foto på hans ansikte med blixt, så han är lite så här glansig hy. Det ser ut som att han sitter i något trap house liksom, han är så svettig liksom, och så har han lite så här skela lite och har lite halvstängda ögon och ler lite så här små kaxigt. Och så ja, y'all cowards don't even smoke crack. Det är ju så väldigt kul att tycka att någon är en fegis liksom, för att de inte röker crack.
Alltså att de inte ens röker crack.
Don't even, precis. Det är liksom, jag tänker inte ens ta den här diskussionen med dig. Du röker inte ens crack.
Och sen när man hör honom och får intrycket av att det här, alltså så här, att det inte det finns inga, inte jättemånga lager av ironi, utan nej, det känns som att det finns noll ironi i det.
Ja, alltså jag tror att det har hänt så konstiga saker med hans karriär. För liksom, ja precis, det där albumet, det var det första jag upptäckte liksom. Och det är ändå ett riktigt album om man, eller vad man ska säga, att det är liksom, alla låtar låter ungefär likadant. Eller de har samma sound om man säger. Man känner att de här sitter ihop. Texterna eller liksom titlarna på låten återkommer i texten, så att man vet ändå att det här är, ja, han har döpt den här låten efter vad han rappar, sjunger om. För sen vad som har hänt är att han har liksom tagit samma låtar, säg att han kanske har spelat in 300-400 låtar.
Mm. Så han släppt finns de dem på Spotify? Det finns väldigt mycket på Spotify, men finns,
alltså finns det finns tusentals album på Spotify. Alltså
tusentals album?
Ja, tusentals. Absolut, det är ingen överdrift. Alltså år 2014 när jag lyssnade på honom som mest, då kom det liksom 10-15 album i veckan. Helt bara... ja. Men som sagt, det är liksom
de
samma...
Jag har inte scrollat tillräckligt långt.
Men... Ja, men jag tror, alltså, det är som att hans output har liksom sabbat Spotify. För det finns typ 8 olika Viper-konton. Och de länkar liksom helt fel. Och sen han... Alltså, jag tror han är en skvatt galning liksom. Jag hörde i någon intervju när han pratade om att hans mål är liksom att han ska, så här, han ska ta över marknaden genom att bara... Flood the market liksom. Mm. Det finns så mycket Viper-låtar så att man hittar inget annat. Men jag tror inte han förstår liksom att världen funkar inte så. Och han har liksom, han har så här YouTube-kanaler och sånt, hur många som helst. Och så har han liksom album som heter liksom Google Viper the Rapper. Och ett album som heter liksom Viper YouTube Channel 4. Och det är helt obegripligt liksom. Men det jag ska säga var att det är liksom samma låtar man märker. Att fast sen han har så många album så är det... inte jättemånga låtar, så att det är liksom en och samma låt kan han ha gett ut på 300 olika album, ibland exakt samma låt, ibland liksom nedpitchad lite eller liksom vänt något baklänges sådär, och ny titel och låtar försvinner liksom, hela album försvinner och det kommer nya. Det är så...
Frågan är varför de försvinner då, om han vill flood the market.
Alltså jag kan tänka mig att Spotify har någon hel liksom Viper-avdelning som bara sitter och bara, vad fan ska vi göra med den här dåren liksom? Det går liksom inte att bli av med honom. Han bara hittar nya vägar in. Och, ja, men det jag skulle säga var, apropå att det inte finns någon ironi, det tror jag inte att det finns heller. Jag tror han har liksom ingen sjukdomsinsikt.
Men, vad tror du han lider av för sjukdom eller njuter av för sjukdom?
Jag är dålig på sånt där. Jag ska inte råka trampa någon på det vet jag faktiskt inte, men det kan vara så att han lider av sjukdomen crackmissbruk långvarigt drogmissbruk. Men jag vet att han är sådär, han är någon gammal så här blood gängmedlem liksom.
Mm.
Och sen pratar han mycket om att han är så här real estate, att han säljer real estate och har så mycket pengar, och man bara, det är klart du inte har några pengar liksom. Och det återkommer ju mycket i rap att man skryter om så här, att man har mycket grejer, pengar och smycken. Men det blir roligt med honom när han så bevisligen inte är där liksom, på den nivån. Men det jag skulle säga apropå det här med att det inte finns någon ironi. Det blev något, för han var ju helt, eller är i stor del väldigt så här, underground. Men att han fick något sånt här... ironiskt följa, så att det blev lite sådär internet-meme-pryl, att såhär, ja, folk började tycka att han var rolig liksom, hade roliga titlar på sina skivor, väldigt roliga skivomslag.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mycket brudar, alltså
han, ja, han har haft olika liksom faser, om man säger. Där i början, då var det alltid bara en suddig liksom selfie på han själv. Man bara såg att han bara har tagit en selfie. Och sen han skriver liksom clipart. Jag har massa, jag får fylla i på arkivsamtal och Facebookgruppen sen.
Efter snacka på.
Ja, att han liksom hade... Ja, en skiva. Jag satt i morse och försökte kolla en skiva som heter så här, Kill Yourself My Man. Och sen Kill Yourself My Man 2. Och så är det liksom en rolig titel som jag såg i morse också.
Att det är hans polare.
Ja, precis. Och han säger han ler lite sådär. Jag såg en rolig låttitel i morse också som var I hijacked the soul train by putting glue on the tracks and simply climbing aboard.
Soul Train är ju ett känt amerikanskt tv-program, ja. Som kanske då på 70-talet, tror jag. Det...
Ja, precis. Det var lite bara så här, man gick in och dansade och var lite
så här variety show. Afroamerikanskt fokus.
Ja, precis. Och I Did 9/11 var ett annat album. Men här börjar det hända, det jag skulle säga var att jag tror att hans ironiska publik liksom på något sätt så kidnappade hans karriär. Jag vet inte hur det gick till, men jag vet att han började ladda upp så här green screen material på YouTube. Han liksom bara la upp så här när han dansar framför en green screen, typ så här 15 minuter. Och sen så finns det så otroligt mycket musikvideor som är bara han ihop klippt i så här bizarra situationer. Ja, mycket så här 9/11, mycket så här edgy internethumor. Så här, det här kan han aldrig ha gjort själv. Det är, liksom, det är inte möjligt att han har klippt ihop allt det här. Och jag tror inte han har den här sortens humor.
Nej.
Så jag tror att han bara helt har släppt, liksom, vad ska man säga? Han har bara liksom släppt loss en massa material och liksom fått den här publiken att bara sköta hans grej åt honom.
Jag tror att, if say det här, I hijacked the soul train by simply...
Det tror jag är han.
Ja, det tror jag är han. Och jag tror det är ändå humor. Det är ju någon form av att han, alltså det är ju rätt pundig humor. Men jag tror att han är medveten om att det är roligt. Alltså det
jo, han jo, tycker nog
att det, alltså det är ju så här, han har ju så, om han nu var liksom en vanlig snubbe, kanske en vanlig korkad snubbe, så har ju ändå vanliga korkade snubbar lite humor, men så har han liksom rökt sönder sin hjärna på crack och blivit en extrem pundig, kockad, vanlig snubbe. Ja. Men då kanske den liksom pyttelilla humorn finns kvar. Att han sa, det är kul, Soul Train, det är ett tåg. Och jag har klister på spåren. För det är ändå någon form av skämt. Och sen så ironi och skämt är inte exakt samma sak. Men han är ändå medveten om att han försöker vara lite rolig där, tror jag.
Jo, men jag tror också att det är någon slags humor. Och det är mycket så återkommande med hans skivtitlar. Att det är lite sådär... vad ska man säga, kaxigt, eller att det går ut på att det är så här, jag är så mycket smartare än dig och kill yourself och bara I'm superior.
Men det är ganska vanlig attityd inom rap och hiphop.
Ja, men det är som att han har liksom tagit det och han liksom vad ska man säga, han går åt fel håll, han liksom fokuserar på fel sätt, han har inte förstått den här hur man ska skryta. Han liksom skryter om typ, jag är så smart.
Det var ju Arman Reinsson, hans förklaring till liksom, när vi pratade om låten Knulla barn, som han också medverkar på, så sa han att han tyckte det roliga var att så här, många rappare skryter om kriminalitet, vilka brott de har begått, men att vi då i den låten inte fattade vilka brott som är coola.
Ja, men det var jag också tycker jag är lite roligt med en. Och att det är den där attityden och att de skryter och så här, jag är en vuxen man, jag kontakter överallt. Så här, att det är den där liksom rap-posturing-grejen. Ja, att man
skryter om brott man har begått, men man fattar inte att det där brottet anses inte vara coolt.
Du har väl den väldigt roliga sägningen, legalisera grov trolöshet mot huvudman. Ja. Det är ju typiskt den grejen också. Ja. Det är inte det här brottet vi ska fokusera på att legalisera. Det är bara någon som har fått för sig att det är coolt att liksom kämpa för att legalize it. Ja.
Det är väl han skryter lite på det. Du menar att han skryter på det sättet, men han har inte riktigt fattat kaderna, vad som är coolt.
Nej, precis. Så det är väldigt mycket sådär... Ja, det är så svårt och jag ska inte börja babbla om hur rolig hans skivomslag är. Men
det får du gärna göra.
Ja, nej, men jag menar att det är svårt att, liksom, för att det är, prata om en bild som ser rolig ut när man inte kan se bilden.
Nej.
Men det är verkligen sådär att han följer de här klassiska liksom rap-troperna, men går liksom lite fel. Han, liksom, han har inte riktigt förstått det, känns det som. Och sen en annan väldigt kul sak med... Nu är det kul sak, otroligt tragisk, men ändå kul.
Tragikomisk.
Ja, för när jag blev som mest inne på Viper, jag också så här, jag började beställa så här merch från hans hemsida som var så jävla shady liksom.
Är det han själv som sitter och säljer det från sin lägenhet i Houston då?
Mycket möjligt, för liksom jag beställde en så här kaffekopp med det där... Y'all Coward som slaget och någon t-shirt och vad det var. Liksom. Ja, de kom hem efter ett tag. Så här. Det gick helt bra. Men sen så fick jag ett brev långt senare. Ett handskrivet brev.
Mm-hmm.
Alltså många sidor liksom. Men det var inte så här. Det kanske var kopierat. Det såg verkligen inte ut som det. Jag försökte liksom titta om det var någon extremt bra så här.
Du kan visa för mig. Jag tror jag har ett bra öga.
Ja, jag får göra det. Ja. Där det bara stod liksom såhär, oh, dear fan, thank you so much for supporting, bla bla bla. Det stod inte dear, mitt namn, utan dear fan liksom, såhär generiskt. Typ, tack för att du har beställt grejer från min sida. Vi har tyvärr haft lite problem. Folk har klagat på att de inte har fått sina grejer. Så hade han skickat med en massa såhär brända CDR-er. Alltså så svinmycket. Det var typ flera så CD-skivor. Bara så helt shit. Liksom Claes Olsson CDR. Typ det två som satt ihop. Och så svinkonstigt. Och sen. Det var liksom i min så här största Viper-period. Där han liksom postade jättemycket nya album på Spotify. Jag var ganska aktiv på Twitter. Och
vilket
sånt
år
där.
Var det här?
Det här var sent 2014. 2015.
Vet du när han började släppa grejer?
Jo, alltså det är ganska tidigt. Jag vet att han var med i en film faktiskt, typ så här 90 någonting, med The Fifth Ward. Jag tror att det är liksom Juice fast låg budget liksom.
Vad sa du? Alltså filmen Juice, ja, med då, Tupac Shakur och
ja, lite så här samhälleliga.
The Fifth Ward är också det området där Ghetto Boys kommer från, alltså.
Är de från Houston?
Ja, de är till och med från Fifth Ward.
Ja, men du ser.
Fifth Ward Posse kallas liksom deras gäng. De har kepsar och så har Fifth Ward Posse. Och det är väl liksom ett fattigt område då i, ja, men, i Houston.
Precis, ja. Så det är säkert därifrån det kommer då. Jag har inte sett den här filmen, men jag vet att det var då han liksom, det var hans första framträdande.
Mm.
Och i samband med det började han liksom göra musik.
Men har han en stor roll i...
Nej, det är bara något lite. Och det är bara någon
Hur är filmen Fifth Ward?
Alltså jag har inte sett den, men jag har sett någon sån här trailer, det finns någon klipp från YouTube. Och jag fick känslan av att det är lite sådär samhällelig orättvisa bland...
Men verkar det vara en hög eller låg budget? Eller?
Låg budget liksom.
Riktigt låg budget.
Jag tror till och med Vipers brorsa som har gjort filmen. Men det är ändå en lång film liksom.
Okay,
och det vet ju du att även att göra en låg budget lång film är ju svårt liksom.
Ja, det beror på vilken ambitionsnivå man har. Om man,
ja, men det är ändå en riktig film. Alltså det är inte helt, alltså det är liksom ja. Och det är som sagt på 90-talet, så det är inte så här filmat med iPhones, utan det är någon som har liksom riktiga kameror och sånt där. Ja.
Ja, men det är ju intressant, för han måste ju ändå bara på 90-talet måste ju ändå kostat en del att göra en lång film.
Ja, precis. Ja,
frågan är då var Vipers brorsa fick pengar för. Det kan vara kriminell verksamhet.
Mycket möjligt, mycket möjligt. Men
jag måste ju se, vi borde ju se den tillsammans någon gång.
Ja, absolut. Det vore väldigt kul. Ja, men sen började han göra musik tror jag, men under något annat namn, under, vad var det, J Dog eller J Cart eller Lee, ja, någonting. Mm. Inte under namnet Viper. Och då släppte han ett album som heter Hustlin' Thick. Det tror jag var hans första. Då var han ändå ganska så här, det är han med liksom ett sånt här tjockt halsband, och det är mer så här klassisk rap estetik liksom. Men sakta men säkert blev det bara konstigare och konstigare liksom.
Vilket år var det här, sa du?
Alltså det här är nog, jag tror att det där Hustlin' Thick kom kanske sent 90, tidigt 2000.
Oj, så jävla länge sedan. Alltså.
Ja. Jo, alltså han är nog 55 bast idag liksom. Men det jag skulle säga var att när jag då var som mest inne på honom, så följde han liksom mycket på Instagram och Twitter och sånt där.
Mm.
Men sen slutade han plötsligt posta på Twitter. Mm. Och jag tänkte att han har nog dött liksom. Det hade inte förvånat mig. Nej. För att hans liv är så konstigt.
Det
är
vilket något... år, vad sa du? Var det 2014?
Som ja, det var nog 15, kanske till och med 16 då liksom. Men sen så kom han tillbaka på Twitter och började posta helt obegripliga någon liksom följetong som hette THOD som stod för The Harness of Death. Men alltså harness som ett sele, eller vad heter det? Harness, liksom en någon form av sele.
Ja, jag vet inte vad det är.
Ja, det betyder det, men det var liksom felstavat som Hornase of Death, som var något form av projekt, eller vad man ska kalla det, som gick ut på att Viper bar en massa sådana här waist trainers, som är något sånt här jättetajt liksom sporttopp. Mm. Han bar typ 5 sådana.
En tajt sporttopp?
Ja, tills han fick någon form av så här problem med sina inre organ, så han liksom lade sig in på sjukhus för att hans organ liksom höll på att han fick så organsvikt för att han blev så krossad av dessa waist trainers. Ja, det låter som bullshit. Men han liksom...
Du pratade om det här i den flygande jukeboxen. Då trodde jag att waist trainers var såna här som man såg på tv-shop på 90-talet med typ thigh toner som gav så här elektriska impulser.
Nej, utan det är bara någon form av... Liksom,
det är bara en tight tröja.
Liksom. Ja, basically. Något liksom linne eller om man ska säga så här... Så han postar liksom bilder på sig själv när han ligger i en sjukhussäng och ser ut som ett fullständigt vrak liksom. Alltså det ser ut som att
han ser ut som ett vrak till att börja med.
Ja, men då hade han börjat bli så här flintskallig. Han hade liksom så här Albert Einstein frisyr, så här tuffsigt liksom hår men nästan flintskallig, och hade liksom så här dropp och så här syrgas i näsan. Och prata om det där The Hornets of
han
Death.
Filmade sig själv då när han pratade om...
Eller det var någon selfie bara så här. Jag tror jag har någon bild där sen jag kan visa. Om att hela det här projektet gick liksom ut på att han skulle liksom ta livet av sig eller bli starkare av den här prövningen.
Genom att ha på sig väldigt tajta linnen.
Ja. Så det låter som att... Bara vänta nu, jag har missat någonting här. Men det var... Så här alltså gick till. Det är så fullständigt obegripligt. Ja, det är ungefär...
Så han låg på sjukhuset, men han har på sig de här waist trainers.
Det är det jag får med, att även på de där bilderna i sjukhussängen så ser man att han har dem där på sig. Man vill ta av dem. Varför inte, kan inte, ska inte...
Jag borde inte sjukhuset och klippa av dem.
Precis. Ja, det är så jävla konstigt alltså. Ja, och sen var det väldigt mycket så här när han la upp det här... Jag pratade om att han la upp mycket så här videomaterial när han stod framför någon green screen.
Ja, just det.
Det var också någonting att det var någon sån här, han la upp någon videoklipp när han så hänger med typ prostituerade kvinnor i någon så här risigt motell. Och jag såg inte det här själv, men jag minns att det var snack om att han bete sig väldigt så här me too it liksom. Och bara la ut det här på YouTube liksom. Mm. Så här, ja, men typ han så här... Jag vet inte exakt vad som hände, men någonting osoft liksom.
Han antastar de här kvinnorna.
På något vänster liksom. Och jag tror att folk liksom använde det materialet för, och gjorde liksom musikvideor av det. Och de här musikvideorna var så jävla utflippade till att börja med. Som sagt, att det var mycket så här 9-11, så här, ja, edgy internethumor. Så hans konton blev liksom borttagna. Och ja, han kom tillbaka med 10 nya YouTube-konton. Och det var totalt omöjligt att få liksom en överblick av vem är ens liksom rätt Viper och vad är en låt som han har gjort och vad är liksom en låt som hans ironiska internetfans har gjort liksom.
Så hur stort följe tror du han har? Alltså så här, vilken är, för jag tänker att den här kretsen som gör videos och följer honom slaviskt och sånt där, hur stor skulle den kunna vara?
Ja, det är svårt att säga. Alltså, jag vet att han la ut några klipp på sin YouTube. Eller det var nog inte han som la ut, det var bara någon som la ut när han spelade live. Och då är det så här, mycket folk märker man.
Vilken stad var det han spelade live
i? Alltså det var typ, det var, fan om det var i någonstans i Australien, kanske Sydney eller någon. Jag
det känns ändå som så här, en sån här snubbe, svårt att... Och bara gå igenom säkerhetskontrollen och komma in och ut av staden.
Jo, I mean, jag tror som sagt att vad som har hänt är att han har liksom hittat en ny publik som är som som gillar honom liksom ironiskt och att han kanske inte vet att det blir lite så här, lite komiskt att han
så alltså, Eilert Pilarm-style. Ja, samtidigt så är det ju alltså så här, jag tycker att det är ganska bra även oironiskt. Alltså så här, om man lyssnar på Y'all Cowards Don't Even Smoke Crack så är det bra.
100%.
Jag tror lite alltså som Young Lean började kanske lite så att folk tyckte det var lite kul ironiskt och sen så började de tycka det var bra på riktigt.
Ja, men alltså det här är så otroligt viktigt för mig att poängtera. Alltså det här med att lyssna på musik ironiskt, jag förstår inte vad är det för psykiskt sjukt beteende. Det skulle jag aldrig göra. Jag tycker genuint att de Viper-låtar som är bra är otroligt bra. Alltså det är väldigt ofta han är liksom nummer ett på min sån här Spotify rap liksom. Jag har en playlist, jag ska lägga ut den i eftersnacksgruppen med hans bästa låtar liksom. För det är väldigt svårt att hitta det som är bra. Alltså 99% är... Ja, det är konstigt och det, är liksom, det låter intressant. Så, ja, men jag vill lyssna på konstig musik, men det är liksom bara skit. Det är bara oljud liksom. Men en del låtar är jättebra. Helt oironiskt. Mm. Och det är så otroligt märklig produktion. Det är mycket...
Vem producerar hans beats?
Jag tror att det är han som gör allting själv. Jag tror att han är så här musikalisk, men jag tror inte han är så teknisk. Mycket på hans gamla saker, då hör man... Man hör så här musklick liksom när han rappar så här, att han inte fattar att han ska klippa bort sånt och sånt där. Man hör någon så här datorfläkt som brusar och att det är mycket så här, jag vet inte hur mycket nörd du är med sin musikproduktion, men du vet så här, det blir så här fasfel och sånt här skit och frekvenser som släcker andra. Det är väldigt mycket sånt i hans musik, att det här är liksom objektiva fel. Men det gör liksom på något sätt att ibland det liksom uppstår så här melodier tycker jag när man lyssnar på honom som så här, jag vet inte om jag hallucinerar den här fina melodin, men det är liksom så många lager av låtarna, de är så komplexa för att de är så jävla konstiga. Så
det blir nästan en art by accident.
Ja, det blir nästan så här meditativt att lyssna på det. Det är så mycket konstiga ljud så det blir liksom...
Vilken är din favoritlåt med Viper?
Jag tror, ja, det här också, det är så svårt att säga, för om jag säger det finns en låt som heter Bankrolls. Jag skulle tippa att han har säkert 15 låtar som heter Bankrolls, och den bra Bankrolls-låten, den finns i sin tur uppladdad 15 gånger på olika skivor med olika namn, så det är liksom, man måste pinpointa.
Du får lägga upp den i arkivsamtalet.
Ja, men jag ska lägga hela playlisten liksom, men så Bankrolls tycker jag är otroligt bra. By Anything I Want. Y'all Cowards naturligtvis. Guts to Get. Ja, jag kan sitta här och droppa titlar hur länge som helst. Men ja, det som är bra är verkligen bra, oironiskt. Men det krävs liksom att någon guider in i det annars.
Jo, jag lyssnade på det här avsnittet av den flygande jukeboxen. Jag har varit med i ett avsnitt också och jag kan rekommendera den podden. Den är
otroligt
bra.
Kul. Ja.
Och där nämnde du bara att ni pratar om Viper i 5 minuter kanske.
Ja.
Om man får höra en låt. Men jag började ju liksom doppa tårna i Viper-havet efter det. Men det, man märkte, som du säger, så är det så otroligt mycket och svårnavigerat. Men ni nämnde också någon annan artist som påminner lite om honom.
Ja, det var ju Patrik, han som har den här podcasten. Hans liksom, hela konceptet med den där podden, att han spelar låtar som har något med gästerna att göra och sen kom han in på sidospår. Så då hade han en artist han tyckte liksom var lite Viper-esk i att han hade det här konstiga backstoryn.
Vad hette han?
Han heter Chief Coffrey, tror jag.
Chief Coffrey. Och han alltid sa Chief Coffrey with my millions of fans.
Precis.
Eller sånt var hans liksom, ja, det är tagline.
Classic Viper.
Och det var så uppenbart att han inte hade miljontals fans.
Precis.
Men det här, när du berättade om att Viper spelar live i Australien och verkade ha rätt stor publik där.
Ja. Alltså med tanke på hur liksom underground han har varit, och det tror jag, den publiken bara tyckte det såg ut som var liksom 100% unga, vita internetmänniskor liksom.
Lite som Young Leans publik liksom.
Precis, alltså delar det. Alltså jag måste ju ändå säga att jag är ju liksom, jag är ingen gammal liksom hiphop old head liksom, jag är ju en vit ung man i Stockholm som sitter och det är inte som att jag liksom har någon form av så här, jag fattar det här på riktigt. Jag är ju ändå en liksom ett nytt Viper-fan om man säger.
Men jag har tänkt med sig 90-talet.
Nej, men precis. Men det här är liksom en nivå till att det är de här som liksom, ja men du nämnde Eilert Pilarm, lite den grejen att så här, vi går och tittar på det här freaket liksom. Men att de ändå är så helt, helt entusiastiska när han spelar liksom jag och Coward så att folk bara vrålar liksom. Och det är ändå så här fint. Man ser att han är så här glad liksom och ja.
Men skulle du säga att det är liksom, är det hundratal eller, liksom, eller tusentals människor i publiken? Alltså hur stort är det?
Ja, kanske snarare hundratals. Alltså det, det är inte världens största venue, men kanske att han spelar på typ någon så här, ja, motsvarande Södra Teatern, stor publik liksom. Fast stående naturligtvis. Alltså det är inte Wembley Stadium liksom. Nej. Men någon, ja, kanske så 500 personer någonting.
Ja, och då är det ändå Australien. Det...
Jag kanske har fel. Jag får med att det var något konstigt. Att det inte var i USA, men att det var... Jag kanske minns fel. Jag får med att det var Australien.
Men annonseraren, har han spelningar fortfarande?
Jag har försökt hålla span, för jag tänkte att det vore så jävla kul om han någonsin var i Sverige. Men jag har aldrig sett han spela ens i Europa liksom.
Men det är svårt att det hade varit att boka honom.
Alltså jag har ju lekt med tanken och att kontakta honom och känt att det här är ju en dokumentär som någon måste göra. Men det
absolut.
Är, ja, men det är nog otroligt svårt att ha att göra med honom. Det känns som en liksom Leila K gånger 80. Alltså så här,
ja. Konstigt att ingen har gjort det hittills.
Jag tror han bara flyger för mycket under radarn. Jag tror, och jag hör ju när jag försöker förklara honom. Det är svårt att liksom... Eller jag kan i alla fall inte ge en så tydlig så här, kronologi, så här, det här är hans liv, sen händer det här. Jag kan bara de här utflippade små grejerna som jag har...
Man kanske borde följa honom i USA någon gång och prata med folk som har liksom, fans och sånt som har följt honom. Men det känns ju som någon måste ju göra en dokumentär. Man vill ju jättegärna se den.
Ja, precis. Och det är ändå att han har fått lite så här, mainstream-uppmärksamhet. Men det är alltid med den där känslan av att det är... Att det är... Ja, lite, inte ironiskt riktigt, men jag vet att de skrev om kanske i Pitchfork, om du känner till, eller något sånt där, när de liksom försökte beskriva honom och ha någon sån här intervju, men att det är liksom hela tiden fokus på hans konstiga liksom internetpersona, och som sagt hur allt liksom har blandats, eller det är min bild av att hans nya ironiska publik har liksom på något sätt tagit över hans karriär, och att det har blivit så jävla svårt att skilja på vad är, så här, det kommer fortfarande album. Jag lyssnade senast idag på ett nytt album på Spotify.
Hur mycket släpper han nu för tiden?
Alltså nu, jag bara scrollar. Återigen, om du trycker på Viper, då vet du, det här är en Viper på Spotify. Det finns så många, det finns Viper the Rapper. Alltså så här, det finns så många, det liksom går inte att förstå. Man får liksom inte överblicken någonsin. Nej. Men den jag brukar följa, det är liksom de stora låtarna finns. Jag och Cowards. Där fanns det några album från 2023 i alla fall. Och där lät allt väldigt nytt. Men det var liksom konstigare sound än på länge.
Och då är det något konstigt.
Ja, men nu var det ännu konstigare liksom. Så jag undrar om han är på väg in i någon ny spännande era liksom. Men det jag skulle säga var att jag förstår, då vet jag liksom inte om det här är han som har producerat ett album och döpt det och lagt det på Spotify. Eller om det är hans... ja, publik som har på något sätt gjort det och liksom
det, just det, ja. Ja, det är så att, och det gör det också till ännu mer så här, jag tänker som Andy Warhol,
Brilloboxarna, ja precis,
alltså, ja men hela hans konstnärskap handlar väl lite om det så här, är det viktigt vem som har gjort det och så vidare och,
nej, och ja, men exakt så där och ja men jag har tänkt mycket på det just med Andy Warhol. Han hade ju de här han gjorde såna Brillo, alltså såna stålull Brillo boxar
just det, ja.
Så utställningen eller konstverket var bara såna där kartonger. Ja. Brilloboxar.
Det finns en Petra-dokumentär tror jag om de,
ja, men precis. Han skulle ta den utställningen till Sverige men de kunde inte skeppa lådorna för att de kunde gå sönder. Och då hade liksom museimänniskorna frågat, men kan inte vi bara köpa riktiga sådana här och ställa ut dem? Absolut. Så då var de på något sätt sanktionerade av Warhol, men sen kom de på vift och sen var det liksom en röra. Men vad är egentligen riktiga
Warhol-konstverk? Utställaren då som gjorde egna och sålde också.
Ja, men sen tror jag att andra människor började köpa egna Brilloboxar för det gick liksom inte att hålla isär vad som var vad. Och också att Warhol tyckte att det här var liksom jättekul.
Det
var liksom
så här, det gör, det sätter ju, alltså så det är ju det som är hans poäng lite liksom med de konstverken. Så här, vem är konstnären och så här. Men så det blir ju, det går ju lite linje med det. Med Viper då. Folk har fejkade Viper-låtar. Men, men är det folk som har gjort fejkade Viper-låtar? Alltså, är det bevisat? Har du hört någon som tänker att det här är någon annan som har gjort det som inte är Viper?
Nej, det enda som får mig att tro det är att vissa album tycker jag mig vara lite för sådär mimiga. Så jag tror inte att han har den här sortens humor. Mm. Att det är så här, jag nämnde tidigare, så här, I did 9-11. Ja, det är, han skulle kunna göra I did 9-11.
Du misstänker att någon annan har...
Ja, det var mycket så här, I did the coronavirus, I did, liksom, varje gång det har hänt något dåligt så är det liksom, I did bla bla bla. Och sen att det är mycket så här, why the fuck Tibet still ain't free. Så här, det tror jag inte att han skulle döpt en skiva till. Det här tror jag är någon som har liksom förstått den här humorn och liksom dragit den till det extrema. Den pundiga humorn, att det är lite så här felstavat men också viktigt social aktivism liksom. Men Spotify är jag faktiskt osäker, för där vet jag inte om man kan. Det kan vara att de kanske bara att han har liksom uppmuntrat folk att bara men ta mina stems, min liksom a cappella, gör vad ni vill, skicka det till mig, så bara bombar Spotify med det. Det kan vara någon sån grej liksom.
Mm. Jag vet, för det finns inte. Många remixer av samma vokaler liksom.
Ja, så det finns som sagt samma låt, ibland exakt samma låt, bara under olika namn. Ibland samma låt, lite nedsaktad eller uppsnabbad och någon sak vänd bak och fram och sånt där. Så
det
som sagt...
Det påminner lite om, liksom, fast mindre extremt exempel av Riff Raff när han slog igenom.
Ja.
Då var det ganska mycket saker som man fattar, alltså så här... Han släppte svin mycket, det fanns massa olika konton, man fattar inte vilket som var officiella. Man fattar inte hur mycket på allvar är det här.
Lil B var väl också sådär. Liksom.
Ja, Lil B, ja. Fast jag tror Lil B var nog lite smartare.
Ja, men just det att det kommer så otroligt mycket. Och att man tänker, men nu ska såhär, folk snacka mycket om Lil B, nu ska jag försöka lyssna på det. Och bara, herregud, hur gör man? Vad ska man lyssna på?
Ja, och att det är såhär, det är väldigt pundigt allting, man fattar inte hur medvetet är det här. Det är mycket liksom, trams och det. Någon slags mer eller mindre manisk knarkare som ligger bakom det.
Men Riff Raff tänker jag är medveten.
Jag tror Lil B är ännu mer medveten.
Ja, men det kan jag också tro. Han har ju varit med, känner du till Nardwar, den här intervjuaren?
Nej.
Det är en jättekänd så här, musikintervjusnubbe. Han har så här, rutig basker och väldigt så här, nördig. Nu har jag inte sett han.
Nej, kanske, men jag har inte lagt minnet då.
Ja, men han är liksom intervjuat typ alla stora artister i hela världen. Han är väldigt så där rolig. Hela hans grej är att han gör extremt så här djup research. Att han kan liksom, men så Simon, typ din flickvän, du var 8 år gammal som bodde på... Alltså så att han gör värsta så här uppdraggranskning, researchen. Han har intervjuat Lil B och då kommer jag ihåg att då förstod man att men den här snubben är ju rolig. Alltså så han är ju medveten om liksom, det är inte bara någon så här pappskalle.
Nej, jag tror dock att Riff Raff är lite mer pappskalle.
Jag tror det, ja.
Alltså, Andrea, min fru, hon har gjort en musikvideo
just
till Riff Raff.
Just det.
Så då var hon lite i kontakt med honom. Och han var ju lika... Alltså, då var det lite videosamtal och sånt där. Och han verkar ju vara lika... alltså, antingen så går han aldrig out of character. Eller så är han en väldigt... sjuk människa.
Det är jävla roligt med folk som är sådär, psykiskt sjuka.
Jag vet inte vad det är psykiskt sjuk. Han har nog knarkat ganska mycket. Han kanske är lite korkad, men så pass liksom ambitiös och driftig att han ändå liksom får en rätt så bra karriär, lyckas tjäna mycket pengar, lyckas bli känd och sådär. Men det är rätt roligt med folk som är lite dumma men ändå så driftiga att det liksom överkompenserar, att de får de blir rikare och mer framgångsrika än liksom
Viper känns ju som att han har den driftigheten. Han bara missriktar den så mycket, som sagt att han spelar in så mycket låtar och bara liksom ska flood the market med sin musik. Så Daniel Johnston var ju så där att han visste inte hur man liksom gjorde flera kopior av en kassett. Så han spelade in en låt och så gav han bort den demon. Och så ville någon till ha den och då spelade han in den igen. Det är ungefär, känns som att det är typ... Det är inte så Viper jobbar med samma sorts... Att han har missförstått. Han liksom hustlar som fan, men han gör fel. Så här, du kommer inte få en större publik av att du släpper 5000 album på ett år. Det blir bara förvirrande och ingen vet liksom vad de ska lyssna på.
Men förmodligen så hade han... Om han inte hade varit så konstig hade han förmodligen bara varit en liksom medioker rappare som inte haft någon publik alls. Nu har han fått liksom ett kultfölje och folk som gillar honom. Alltså det, jag tror ändå det är bättre än ingenting att göra den här totalt utflyttade
grejen. Jo, förvisso. Jo, alltså absolut.
Eller, det kanske kan... till och med bättre än att släppa så här, om han hade släppt en liten rimliga marknadsstrategin.
Jo,
och så hade det nog gått sämre totalt, tror jag.
Och det var nog absolut en del av varför jag blev så fascinerad av honom. Alltså, så här, hade det funnits 3 album och det var bra låtar så hade jag bara, den här snubben är ju bra. Men det var ju just för att det var så obegripligt att försöka förstå. Bara, men vänta nu, bara, är det här, har han spelat in det här eller hans fans? Eller liksom, det var ju lite av tjusningen att man liksom inte fattade vad är vad på något sätt. Men ja, det där är ju en... Någon form av dokumentär som någon måste göra.
Ja, den vill man ju se.
Ja.
Vi ska fortsätta prata om kanske mer om Viper, kanske mer om outsider, artister och konst i allmänhet i det Patreon-exklusiva avsnittet.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat.
Men det här var allt från veckans ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Mikael Ivesand.
Fullbordat samtal.
Fullbordat arkiv.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.